Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en banbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Katarina, sommarlovet har varit långt och du har varit på många olika ställen i världen. Berätta.
Ja. Jag har varit på Galapagos och sen har jag varit i Peru och ridit till Machu Picchu. Och sen har jag varit också i Bolivia och besökt de här saltsjöarna som ligger i Uyuni.
Låg de i?
Stan heter Uyuni. Mm-hmm. Och sen så åkte jag till Kroatien för att skriva på vår nya bok som kommer våren 2017.
Det är lång tid kvar. Men vi har skrivit ganska mycket, vi har varit ganska flitiga om vi får säga det själva.
Ja,
om vi ska dela ut betyg till oss själva så blir det godkänt.
Nej, men jag skulle göra en 5 av 5.
Okej. Det kan komma, vi är inte färdiga. Nej. Du, av alla konstiga saker som du har sett, är det något som du vill lyfta fram speciellt?
Ja, en av mina bästa upplevelser var när jag fick simma själv med 20 eagle rays på Galapagos.
En eagle ray, vad är det? Det låter som en igelkott, men det kanske det inte är.
Nej, det är sån här, jag tror att det är rocka på svenska. Mm-hmm. Och de är stora och fyrkantiga.
Hur stora då? Är de liksom större än dig?
Ja, det kan de vara i vingspetsarna. Mm. Och sen så har de en svans som det kan sitta en tagg på också.
Och det är gift i den, eller?
Nej, alltså vad jag har förstått, inte på de här, men det finns arter som har det. Och den här krokodiljägaren, om du kommer ihåg honom.
Nej, Crocodile Dundee.
Nej, han är från en film. Men det fanns en levande sån, kan man säga. Och han dog faktiskt för att han fick en sån här tagg i hjärtat. Så att, det är ju bra att undvika. Men vänta, jag måste bara,
är inte det totalt vansinne? Det är ju liksom som att bada med krokodiler, det verkar också väldigt dumt alltså.
Nej, men de här är snälla. Och sen så är det ju så...
Men vänta lite, du sa ju precis att en hade dött.
Ja, men det var en annan art vad jag förstår.
Aha, okej. Okay. Ja, då sa de till dig alltså.
Men också, som alltid med vilda djur, så ska man ju hålla sig på avstånd och följa de rekommendationer som ges. Och det har jag ju ändå gjort.
Mm-hmm. Så att jag var du inte lite rädd då att du skulle komma bort, simma ensam i havet? Alltså, eller...
Nej, det var jag faktiskt inte. Jag tyckte bara att de var så himla fantastiska. Och de är så himla graciösa. De nästan flyger fram i vattnet.
Jag har ju en gång varit på en båt i Medelhavet och kom en massa delfiner. Då kände man att man hade lite dialog med de där delfinerna faktiskt. Kände du det med rockorna också? Att det var liksom...
Nej, för att jag simmade bakom dem.
Och så de såg det kanske inte?
Kanske inte om de inte böjde ner huvudet. Vilket jag inte tror att de gjorde. Men jag höll mitt lilla avstånd och simmade efter. Och sen det coola var när jag kom upp i vattnet. För att när vi då var på lilla gummibåten så fick de sällskap av kanske 50 andra. Så att hela liksom havet var täckt med eagle rays. Och sen när de då simmade fram så såg man hur deras vingspetsar kom upp på vattenytan. Det var så vackert.
Alltså, så det var som en sån här naturfilm?
Ja, alltså det var som en saga. Och alltså den här typen av upplevelse, även om det här kanske bara var några minuter, men det är liksom, det är något som fyller själen. Det kommer alltid vara ett färgglatt minne i mig som person.
Ja, men det är bra. Jag är glad för din skull.
Tack.
Jag är ju skeptisk till naturen, men jag ser det lite som kanske ett rum som man kan gå in i kanske när man blir pensionär eller någonting sånt.
Just det, men då är jag redan tant i så fall.
Ja, och med detta så önskar vi alla lyssnare välkomna tillbaka och nu kör vi igång här med första ämnet.
Ja.
Thank you. Katarina, du är ju, du har ju ett ämne som du vill ha gått och tänkt på. Ja. Som du vill ta upp.
Eller snarare var det så här. Du och jag gjorde en intervju igår. Mm. Och så satt vi på tåget. Och så frågade du hur jag mådde. Och ja, men så här, vad vi skulle prata om idag.
Mm.
Och jag känner mig generellt sett väldigt lycklig.
Mm.
Och då tyckte du så här, men glada ämnen.
Glada ämnen går. Nej, utan vi vill ha ångest och smärta.
Ja.
Människan drivs ju av konflikter. Det har vi ju lärt oss.
Ja, så då frågade ju du så här, men vad provocerar dig? Och det tog ju lite tid innan jag kom fram till någonting. Mm. Som inte handlade om sköldpaddor eller hajar eller sådär. Mm. Och det som verkligen provocerar mig är lögner.
Mm.
Och ja, när man blir utsatt för någon som verkligen ljuger, så tycker jag nästan att det finns typ inget värre.
Men, hur menar du, verkligen ljuger?
Jo, men alltså de här jätteelaka, brutala lögnerna. Om man tar
det kan vara lite brutal också ju.
Ja, fast det är ju ingen lögn i så fall. Ja. Men alltså det jag menar så här. Att en vit lögn, det är så här, om du har köpt, som du har gjort idag, en ny parfym.
Mm.
Och så tycker du att den luktar jättegott. Och så säger du så här, men vad tycker du?
Mm.
Då skulle jag kunna säga så här, men den luktar jättegott för att jag inte vill såra dig. Det kan ju vara lite elakt om du är jätteglad och säga så här, ah, den här luktar jätteäckligt. Så här, hur kan du få i den?
Mm.
Så då kan man ju säga att någonting luktar gott för att man vill tillfredsställa den andra personen. Eller om någon har köpt en ny tröja så kan man ju också säga så här, jo men den är jättefin.
Mm.
För att man känner att man inte vill ta konflikten och säga så här att gud, alltså det där är fulaste tröjan jag har sett. Det sårar ju bara, det fyller ju inget syfte.
Mm.
Så det tycker jag man ändå kan komma undan med utan att det blir så hemskt.
Mm.
Men en riktig lögn, det är ju någonting helt annat. Alltså när man är beräknande så faktiskt ljuger någon rakt upp i ansiktet. Att något föreligger bara på ett sätt fast det inte är så. Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag saknar nästan ord för att uttrycka hur dåligt jag tycker att det är.
Jag är ju inte alls av den åsikten. Jag tycker att det är ganska, jag tycker mer, nej men jag tycker ju att det blir, man kopplar ju alltid det här till otrohet och sådana saker. Och jag tycker ju att om man skulle råka vara till exempel på Galapagosöarna och träffa någon och hångla lite.
Ja.
Och sen kommer man hem därifrån och så frågar då partnern, hånglar du med någon? Eller hände det något på resan som var viktigt?
Ja.
Om man då säger, nej, jag tror egentligen inte att, nej, jag kan inte, det var trevligt på resan. Alltså, varför ska man liksom, alltså kanske du vet, han där på Galapagos stanna, eller hon kanske stannar kvar där, och ska det liksom behöva förstöra allting?
Nej, men jag, alltså här handlar det om vilken åsikt man är utav. Jag tycker att om man är tillsammans med någon, att man ska vara den trogen. Det tycker jag är viktigt. Så.
Jo, men
och då tycker jag
att du har ju, alltså har det aldrig hänt att du liksom, man är ihop med någon och det finns ju dagar där solen lyser på, men det finns ju någon, man är, det kan ju vara liksom, alltså det här behovet av bekräftelse, tillfällig bekräftelse, är ju ändå, det kan man ju inte, alltså där kan man ju säga att även om man inte är otrogen så har man ju ändå detta behov. Eller du har aldrig känt detta behov, kanske? Alltså,
jo, men absolut.
Alltså, det kan behov, man ju, bekräftelsebehovet det kan man ju, är ju väldigt starkt.
Absolut. Det kan man ju verkligen känna. Men jag tycker ändå inte, i det här fallet som du tar upp, att man ska vara otrogen. Jag tycker att det är fel. Och om någon skulle ljuga mig i ansiktet i en sån situation så skulle jag bli jättearg. Men det handlar ju om mitt förhållningssätt. Medan, mm. Om man har till exempel ett öppet förhållande, då har man ju lagt korten på bordet och sagt så här att vi har ett öppet förhållande, och då får man ju förvänta sig någonting annat.
Mm.
Men, och det här är ju bara min åsikt och från mitt perspektiv.
Absolut, vi har yttrandefrihet även i podcasten.
Men jag tycker då att till exempel i en situation när man är tillsammans med någon, så tycker jag att man ska vara trogen. Även fast man kanske inte har uttalat det då, så är det något jag förväntar mig. Och om någon då skulle bryta mot det så skulle jag bli arg. Men det handlar ju om förväntningar. Och sen så är inte jag kanske för andra modeller i ett förhållande. Men det är ju bara jag. Mm. Men jag har respekt för människor som har det. Och om då de är glada och nöjda och lyckliga med det så är det helt okej. Men bara för att komma tillbaka, man behöver ju inte bara ljuga om alltså förhållanden. Utan det kan ju vara andra saker också inom jobb eller vad det nu kan handla om. Men det är ju ofta de värdena vi befinner oss i, relationer eller...
Det finns ju sådana här lögndetektorer.
Ja.
Och vad jag förstår så håller de på att bli bättre och bättre och bättre.
Ja.
Det vill säga, man skulle ju kunna använda dem mycket mer i rättegångar och kanske relationer också. Alltså, vad vet jag va? Men alltså, kommer inte det här bara skapa massa lidande?
Ja, men eller så kan man ju vända på
steken. Alltså inte om det var så jag mördade honom eller inte, men då vill man ju veta det. Men,
ja, ja.
Men
alltså...
I Galapagosfallet, den här sjömannen alltså, från Argentina som du hånglar med. Alltså
nu måste vi bara understryka att det är inget som har hänt på Galapagos. Jag vill bara undersöka det,
för
annars kan våra lyssnare tro att det finns en sån rejäl situation, men det vi diskuterar just nu är
hypotetiska. Man kan säga allt är en lögn.
Ja,
men till början undrar man hur den apparaten fungerar.
Ja, alltså det finns ju olika typer av, vad ska man säga, lögndetektorer. Alltså det vanligaste, det är ju att man kan mäta till exempel puls och svettningar.
Mm.
Och att det här då reflekterar att om man ljuger så får man ett känslomässigt påslag. Och då kan pulsen gå upp och man kan svettas mer. Mm. Så att man känner sig illa till mod. Så att man sitter där och ljuger samtidigt som människor ska granska en. Och för den oerfarna så är det ju väldigt svårt att reglera de här kroppsliga signalerna. Sen finns det ju människor som kan göra det och som är tränade till att göra det. Så att man ska också understryka att de här lögndetektorerna är liksom inte 100%iga på något sätt.
Men kommer de bli bättre eller?
Ja, alltså man jobbar ju mot det. Sen finns det ju faktiskt också nu att man har börjat scanna folks hjärnor för att försöka urskilja vilka som ljuger och inte.
Mm.
Och då ser man ju olika delar, framförallt i frontalloben som är hjärnans smartaste del. Att det finns delar då som aktiveras där när man ljuger i jämförelse med när man inte ljuger. Sen finns det lite andra delar också som har med uppmärksamhet att göra och sådär. Men det som är svårt med de här studierna det är att man ofta då har gett olika experimentella uppgifter till försökspersonerna och sen när man mäter om de ljuger eller inte så får man lite olika aktiveringar beroende på vilken uppgift man har gett försökspersonerna. Men man jobbar ju såklart emot att man ska bli bättre och bättre på att detektera och försöka tolka då de här signalerna i hjärnan och ja, försöka förstå vad de betyder och också kunna göra det på ett bättre sätt då i de här olika kontexterna, alltså för att just kunna urskilja att är man en brottsling som ljuger då om ett brott som man har begått eller är det en mördare som har mördat någon och säger att ni inte har gjort det eller är det ett otrohetsfall eller vad det nu kan vara. Det är ju som sagt olika situationer. Och som sagt...
Jag såg en gammal dokumentär med Lasermannen.
Ah.
Och den var liksom, den höll på att gå ut på SVT så jag tittade på den.
Ah.
Och då berättade förhörsledaren att han nekade ju till alla brott. De tog ju honom på ett pågående bankrån. Så att det var ju, det kunde han ju liksom inte förneka. Och han sköt ju polisen när han kom ut.
Ah.
Men sen så höll de på att förhöra honom. Och sen vid ett tillfälle så var det ju så att det var ju en fiskare på Lidingöbron som fick upp Lasermannens pistol.
Aha.
Så då hade de ett förhör, de tog in honom och sen så liksom tog de upp, ja, och sen har vi hittat den här pistolen som är din pistol som han då har kastat i vatten. Och då så berättar förhörsledaren att det var inte, alltså ingen puls, alltså han var helt cool.
Just det.
Det var ändå ett vapen som han har mördat med som han blev, och då undrar jag så här, kan autister, för han är ju tydligen, är de bättre på att ljuga?
Man skulle kunna säga så här att när man har vissa neuropsykiatriska tillstånd så får man inte samma känslomässiga påslag. Det är liksom en del av den diagnosen kan man säga. Så att de förmår sig inte att ha det här känslomässiga påslaget. Och då kan man föreställa sig, om vi tar det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Till exempel, mm-hmm. att om du hade suttit där och faktiskt mördat någon med ja. Den här pistolen, då hade ju alla system gått igång, för att du fungerar ju på ett normalt sätt.
Ja, jag hade nog blivit väldigt nervös.
Ja, alltså. Och du hade börjat svettas och sådär. Men om du då föreställer dig att om du inte hade de här kroppsliga signalerna och du kunde ge de här svaren, då skulle du ju inte känna så. Alltså förstår du, då skulle du inte bli nervös. Utan anledningen till att vi beter oss på ett visst sätt, det är också för att känslorna hjälper till med det. Är du med?
Mm.
Så att om man då fungerar på ett normalt sätt, så har man ju sina känslor. Och det är ju de som navigerar oss i vad som är rätt och fel och hur vi beter oss och hur vi svarar på saker och så. Medan har man inte välfungerande känslomässiga system, då får man inte det här påslaget. Det är lite som att om du och jag tittar på skräckfilm, så blir du och jag rädda för att vi hör den här spännande musiken. De bygger upp allting med dramaturgin och sen har man någon skrika. Så det är alla de här stimulerna. Och det är ju det som gör att vi då blir rädda när vi tittar på skräckfilm. Medan om du föreställer dig att du skulle hålla för öronen, då skulle det helt plötsligt inte bli lika läskigt. Nej, eller nej. Om du blundar eller sådär. Och man kan säga att det är det de här personerna har. Det är som att deras kropp automatiskt blundar åt dem. Eller att de håller
för. Det är ju praktiskt om man är mördare och att kroppen blundar.
Ja, precis.
Då undrar jag så här då, avslutningsvis. Ja. Tror du då att jag är mer autistisk eftersom jag då är för lögnare än vad du är?
Ja.
Ja, men det var ju fantastiskt att höra det här då, att man är autistisk. Men det är faktiskt inte så. Jag tänker då, min yngsta son, Lo, han har börjat i skolan. Och då går det till på följande sätt, det är mycket irriterande. Det går till så att han ska liksom skolas in. Så att, då är det så att man kommer dit då, och så ska han vara där en timme. Mm. Och sen nästa dag kommer dit, då ska han typ vara i 3 timmar. Och sen nästa dag man kommer dit ska han vara typ i 5 timmar. Och då är det liksom, då är föräldrarna är liksom som om de var som de var i skolan. Alltså man står liksom på skolgården och väntar, och det är liksom läraren har liksom ingen som helst förståelse för att det är stressade småbarnsföräldrar som ska springa tillbaka till jobbet, utan det är liksom, jaha, nu så ska barnen liksom, kan de vänta där 10 minuter? Så då står man liksom 10 minuter, 70 föräldrar på en skolgård och väntar.
Jaha.
På att de ska komma ut då, barnen.
Jaha.
Så att man får liksom inte gå in och störa, hej kom ut för fan, vi ska liksom gå här och vi ska möta här. Nej, men det är liksom, de är helt okänsliga för detta. I alla fall, det är intressant när man står där på en sån här skolgård. Det är ju att man går ju tillbaka, man regredierar, alltså man återgår till någon slags barnstadie.
Jaha.
Så att jag känner ju så här, jag det är liksom som det, ångesten börjar liksom krypa i hela kroppen, för att man känner liksom hur det var när man gick i skolan. Och för det var det ju så att man föstes ihop med massa människor som var liksom,
som man inte har valt själv.
Men man har verkligen inte valt dem själv. Mm. Och genast blir det liksom samma hierarki. Så att det är liksom några föräldrar som man tycker, de ser ju lite coola ut. Men du vet, det är liksom, det är några som är så här, men fan, han ser jävligt cool ut då. Hon var ju jävligt läcker, den där mamman där borta. Men, och sen säger du ju andra då. Och då vill man ju liksom, automatiskt vill man ju liksom på något sätt, vad heter det, söka sig till dem. Och jag samtidigt, jag kan ju känna mig, jag kan vara ganska liksom trygg i andra, vad ska jag säga, utsatta miljöer. Men den här skolgårdsmiljön, den har någonting, vad ska jag nästan kalla det för, demokratiskt plågsamt över sig. För det är liksom demokratiskt att vi har tryckts ihop där allihopa. Man har inte fått välja.
Nej.
Och då undrar jag, alltså varför blir det så speciellt på en skolgård, tror du? Jag kan också bli förbannad på mig själv. För jag kan känna att jag har ju kommit så mycket längre nu. Jag är ju vuxen, jag behöver ju inte... Det spelar väl ingen roll här vi står här i 10 minuter med, inom citattecken, och fel föräldrar.
Just
men
det.
Alltså, det är så fruktansvärt irriterande. Alltså. Förstår du det här? Alltså, varför blir det på det här sättet?
Precis. Alltså, det blir så att när vi minns någonting kopplas ju många system ihop med det här minnet när det verkligen är någonting starkt. Så att för dig så låter det ju som att du har haft ganska starka upplevelser på din skolgård.
Ja, absolut alltså.
Ja, och det som händer...
Så många gånger jag kommer ihåg att alla spelar fotboll, jag blev vald sist och jag är jätte dålig på fotboll.
Just det. Och det här verkar vara ett starkt minne i dig.
Ja, verkligen. Jag känner mig fruktansvärt. Ja,
så att det som händer då när du kommer till skolgården, det är ju då att du får ju en massa ledtrådar i den här miljön som plockar fram de här minnena som du har från din skolgård. Och när ett minne är väldigt starkt så beror ju det på att vi har en stark känslomässig upplevelse associerad till det här. Så att när då minnet plockas fram så slås ju dina känslosystem igång. Så att då återskapar kroppen en liknande känslomässig situation som du då hade när du upplevde de här sakerna. Så det kommer tillbaka till dig. Och återigen, det är ju känslorna som ger färg till livet. Så att det är därför du känner de här känslorna.
Hur tycker du jag ska göra då om jag vill komma i kontakt med de här coola föräldrarna? Ska jag... För man står ju där och stampar, det är liksom lite, man stampar på något sätt. Alltså, speciellt i det här nya, alltså det här är ju också så speciellt för att det här är ju, och där kan jag ju också på något sätt, jag ser ju också min son, för att det är ju första gången han, nu ska han leva med de här människorna i 9, 10 år ska han vilja leva med dem. Det är ju länge alltså.
Oj, ja.
Det är några kommer väl sluta, men han kommer nog gå där.
Ett tag.
Ja, 10 år, det är ju väldigt lång tid alltså.
Ja.
Det är som också som, det är precis som att man sitter liksom i flygbussen, du vet, man bara liksom.
Ja, men då tycker jag faktiskt så här, du vill ju att vi ska ge varandra en uppgift varje avsnitt.
Ja.
Och egentligen så ska ju du ge mig en uppgift.
Ja, men nu
och
verkar det vara
det kan vi komma till också, det tycker jag du kan göra om du vill. Men nu tänker jag ge dig en uppgift. Och det är att nästa gång du är i den här situationen.
Skolgården.
Så tycker jag att du ska gå fram då till en person som du vill prata med. Och då försöka skapa ett positivt nytt minne. Så att du kan börja få lite positiva associationer till den här skolgården.
Okej. Jag ska försöka med det. Det var... det som jag också kan känna det där på skolgården. Det är liksom lite... Det är lite det här, känner vi varandra eller inte? Alltså, där man liksom... Där jag har liksom en bra teknik, tycker jag, när det gäller människor som inte... Jag har liksom hittat ett bra sätt att ändå hälsa på folk så här, som att jag ler och möter deras blick. Men de här människorna måste jag ju... men du vet, det kan ju vara att barnen ska umgås jättemycket och då tvingas man umgås med föräldrarna också jättemycket. Det är ett jättestort problem det här att barnen matchar man inte föräldrarna eller just tvärtom. Det kan också hända. Men jag ska fundera lite på detta. Det var väldigt... efter ett tag så kommer man ju komma in i det. Det intressanta är också med skolgård att man tänker liksom alla oceaner av tid som man har varit på skolgården, så är det ju några få elaka minnen som vinner sig fast. Medan jag minns ju inte, det är tråkigt att man bara kommer ihåg dem väldigt mycket starkare, annars var det ju ändå, jag minns ju ändå att jag tyckte det var roligt, du hade kompisar, det var ju inte liksom ändlös plåga.
Nej, men det finns en förklaring till det också, och det är att det finns ett större överlevnadsvärde i att komma ihåg det som är dåligt än det som är bra. Och det är det som gör att de här dåliga minnena fastnar bättre. Men det är därför du nu ska jobba på att skapa nya positiva.
Okej. För min första impuls är bara inte gå dit överhuvudtaget.
Ja, och det kallas för fly- och fäktarresponsen.
Just det.
Och triggas av amygdala, vår primitiva känslostruktur.
Ja, men vi har någonting att ta med oss här då.
Ja.
Ja, Katarina, nu har det kommit en fråga här.
Ja.
Och frågan är, som, vad ska jag säga? Jag undrar om ni kloka och fåfänga människor använder cykelhjälm. Och sen så hävdar han då att det är inte, forskningen visar att det inte är speciellt bra skydd, cykelhjälm. Och han tror ju då att den är ful så att man inte ska använda den.
Just det.
Och han hävdar då att barnfettman ökar på grund av att barn inte vill använda fula cykelhjälmar och att de ska slippa det helt enkelt.
Och därför cyklar de inte.
Ja. Det är ju lag då på att barn ska använda cykelhjälm kan man väl säga.
Och det tycker jag är väldigt bra. Jag är lite osäker på vilken typ av forskning han refererar till.
Ja, nej, men det finns inga avhandlingar som han hänvisar till. Nej. Jag är också skeptisk.
Ja, jag kan ju bara säga så här att jag har nära vänner som bland annat jobbar som neurokirurger och sådär. Och jag tänker framförallt på en som faktiskt har kollat på det här. Och han propagerar ju jättestarkt för cykelhjälm.
Mm-hmm.
Och det tolkar jag som att det finns en stark evidens. Mm. Även om jag måste erkänna att cykelhjälmsfältet inte är något som jag har förkovrat mig på, alltså djupare sådär. Men absolut, det jag har lärt mig är att det är absolut ett bättre skydd än att inte ha någonting alls. Och det är också ett bra skydd om man har en bra hjälm på sig. Sen är det viktigt att den sitter korrekt och att man knäpper den och alla, du vet,
sådana
saker. Så att för att svara på frågan, använder vi cykelhjälm, så är svaret ja. Och jag kan säga att när man har stått på akuten och man liksom har sett de här traumafallen, alltså allt från motorcyklar till cyklar också, och man ser vilka skador det gör, då vill man använda hjälm.
Okej. Jag har ju varit med om några motorcykelolyckor och jag är väldigt glad att jag hade hjälmen på mig.
Ja.
Och jag hade även en cykelolycka ganska nyligen faktiskt, där jag också var väldigt glad att jag hade hjälmen på mig. Så jag uppmanar alla människor att ha cykelhjälm. Och i första hand så ser jag här i Stockholm nu att Hövding, som är den här osynliga upplåsbara cykelhjälmen, den har börjat få lite fäste, väldigt mycket läckra tjejer i Stockholm cyklar runt med den nu. Så att jag har ju haft en sån tidigare och varit lite spokesperson. Jag är lite sugen på att köpa en ny faktiskt.
Ja, men gud vad härligt. Mm. Så att, summa summarum, om vi summerar podden, så kan vi ju säga att jag gillar inte lögner.
Nej.
Du är lite mer okej.
Jag är psykopat. Nej, men autistisk kanske. Det är jag och Lars som annan. Vi ljuger utan att skämmas. Och sen?
Och sen så har du fått en uppgift då, när vi pratar om skolgården, att skapa nya minnen och faktiskt gå fram till de människor som du vill prata med. Och sist men inte minst så tycker vi att hjälm är en bra sak. Och om man inte vill förstöra frisyren så kan man ju använda sina osynlig hjälm.
Hövding.
Ja.
Den är både dyr och snygg.
Ja.
Och med det, kära vänner, tackar vi för visat intresse och vi är tillbaka nästa lördag.
Ja.
Hej hej!
Hej!
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.